Hej, jag heter Ulf Kristersson och det här är Medborgaren, Moderaternas medlemstidning. Nu även som podd. Välkomna att lyssna.
Torbjörn Tenghammar föddes i november 1981. Han är uppvuxen i Vaggeryd i Småland, där han i mitten på 90-talet engagerade sig i Moderata ungdomsförbundet. Idag är Torbjörn Tenghammar oppositionsråd för Moderaterna i Malmö. Ett uppdrag han har haft sedan 2014. Torbjörn Tenghammar, välkommen till Medborgarens podcast.
Tack så mycket.
Vad är det bästa med Malmö?
Oj, det var en bra fråga. Det finns ju mycket som är bra med Malmö förstås. Malmö är ju en speciell stad eftersom det ligger så långt söderut i landet och så nära Köpenhamn och Europa och kontinenten. Så det är ju en väldigt, det är en mångfaldens stad. Den som har sett Malmö har sett världen, brukar man säga. Kosmopolitisk, en väldigt kreativ stad. Mycket gemenskap. Vi har en fotbollsklubb, Malmö FF, och för den delen FC Rosengård på damsidan, som också bidrar till att skapa en enhet i staden, att folk håller ihop. Sen finns det en Malmö-anda som är väldigt speciell också. Dels är den välkomnande. När jag flyttade till Malmö 2003 så var jag faktiskt förbluffad över hur välkomnad man var som utböling från Småland. Men det är också en anda i det där att vi kämpar tillsammans på egen hand, även om det är tuffa motgångar. Så Malmö är en fantastisk stad på många sätt. Svårt att välja ut en sak så där bara.
Malmö har ju styrts av Socialdemokraterna här i staden sedan den allmänna rösträtten infördes, med undantag för två perioder av borgerligt styre. Och mycket talade för att det skulle bli ett alliansstyrelse här i kommunen nu, och att du skulle bli ett kommunstyrelsens ordförande. Men så blev det inte. Kan du berätta vad var som hände?
Ja, jag försöker undvika att göra en alldeles för lång historia av det, men vi var ju inte helt nöjda med vårt valresultat förstås. Vi hade ju högre förhoppningar. Vi hade ju ett lyft i opinionen i samband med att vi bytte partiledare till Ulf Kristersson. Och då trodde vi att det här kommer vi att lyckas göra en succé i Malmö. Eftersom det är ett så trött socialdemokratiskt styre. Så ett bättre valresultat hade ju underlättat. Men sen var det ju framförallt relationen till Sverigedemokraterna, eller rädslan för att ha en relation till Sverigedemokraterna från Centerpartiet och Liberalerna, som ställde till det. Det började ju det hela tidigt efter valet med att Liberalerna beslutade sig för att de inte kan ingå i ett alliansstyre. Inte att ett sånt inte skulle kunna bildas, men utan att man inte skulle kunna ingå i det. Just eftersom Sverigedemokraterna gjorde ett starkt valresultat och de menade att beroendet av SD i så fall hade varit för starkt. Då gjorde vi ju motsvarande vad man gjorde lite senare på riksplanet. Det vill säga vi försökte satsa på ett renodlat M-styre. Problemet där var ju att det var det Centerpartiet som i sista sekunden bestämde sig för att inte släppa fram oss. Också motsvarande vad som hände på riksplanet. Och sen, efter mycket om och men, så valde ju Liberalerna till och med då att byta sida och regera tillsammans med Socialdemokraterna. Och ansåg att man skulle ha möjligheter där. Det var ju lite anmärkningsvärt, vilket är mycket väl värt att notera också, att där gjorde man en uppgörelse med Socialdemokraterna om vilket inflytande man skulle ha personellt med ett antal kommunalråd, politiska sekreterare och nämndsordförande innan man började förhandla och göra upp om politiken. Därav är ju också det liberala genomslaget i budgeten som antogs i december väldigt litet. Och väldigt få konkreta liberala sakfrågor som blir genomförda. Så ja, en lång historia kort. Liberalerna vill inte regera som allians. Centern valde att inte släppa fram mig och Moderaterna. Och sen valde Liberalerna i slutändan att byta sida.
Det här skedde ju innan vi visste utgången av regeringsfrågan. Kunde du ana att det skulle landa som det gjorde i den nationella politiken efter turerna här i Malmö?
Jag trodde hela tiden att det som skulle hända i Malmö skulle vara i viss mån vägledande. Att det skulle bli någonting motsvarande på riksplan. Malmö som stor stad och stor kommun är som ett miniland i sig. Och politiken, det politiska samtalet motsvarar mer rikspolitiken än vad det gör kommunpolitik rent generellt. Så där var jag ganska säker på att någonting liknande skulle hända. Sen gick man ju in i det sista och hoppades förstås på Kristersson och på att Liberalerna och Centern skulle fatta kloka beslut att bevara alliansen och vilja bedriva en borgerlig politik tillsammans med oss. Vi är stolta över de liberaler från Skåne som var de som kämpade längst och hårdast för att Ulf Kristersson skulle bli statsminister. Goda representanter från Malmö och Lund till exempel.
Vi har pratat mycket om det som är fantastiskt med Malmö, men jag ska också vilja ta avstamp i några av de problem som vi har sett här. Varje månad så får cirka 10 000 hushåll i Malmö någon typ av socialbidrag. Och ungefär hälften av de här familjerna har levt på socialbidrag längre än 2 år. Hur ser du på det utanförskap som finns i Malmö?
Det är mycket farligt för ett samhälle att ha så stor andel av befolkningen som lever utanför. Och så många individer som gör det. Vi har ju ett utanförskap nu som inte beror på hur flyktingmottagningen har sett ut på 2000-talet, utan hur det har sett ut tidigare. När man har så många som lever utanför så är klart att det leder till strukturell diskriminering. Det leder till att människor som lever länge utanförskap känner en hopplöshet. Den där hopplösheten omvandlas ibland till kriminalitet. Tittar du på skolresultaten i Sverige så är de dåliga. Det är många som inte klarar av att leva upp till kunskapsmålen, ta sig från grundskolan till gymnasiet. I Malmö är det något sämre. Var fjärde elev här klarar inte av att gå ut nian på ett sätt som gör att man kommer in på det gymnasieprogram med lägst behörighetskrav. Klart att om du lägger Malmös samhällsproblem och Sveriges samhällsproblem idag och sen tänker att var fjärde barn klarar inte av att gå ut skolan, så blir man ju väldigt orolig inför framtiden. För den här situationen som vi har idag tycker inte jag är hållbar. Vi kan inte ha ett samhälle som ser ut på det här sättet. Och om inte rätt åtgärder sätts in nu så är risken att det blir mycket, mycket värre om 10 år, om 20 år.
Mm. Du pratar ju om vikten av att sätta in rätt åtgärder. Och Malmö har högst långtidsarbetslöshet i landet. Och du beskriver ju problemet med att många människor är bidragsberoende och lever i utanförskap. Och när Malmö stads egna revisorer har tittat på hur man hanterar socialbidrag i kommunen så har ju de visat på att varannan person som får socialbidrag i Malmö får det på felaktiga grunder. Det kan skilja sig i vad de här felaktigheterna beror på. Hur ska man komma till rätta med det här?
Ja, när det gäller fusk och felaktigheter så är det ju jätteviktigt att man har en kontrollfunktion. Det kan ju inte vara på det sättet att hundratals miljoner kronor av skattebetalarnas pengar årligen försvinner ut till fusk och felaktigheter. Utan här gäller det att inrätta kontroll helt enkelt. Vi har ju drivit den här frågan nu i 5 år att vi behöver ha en ordentlig kontrollfunktion. Vi tror att vi kan spara åtminstone 200 miljoner kronor per år bara på att kontrollera. Och det handlar ju om misstag som en enskild bidragstagare kan göra när man ansöker. Det kan handla om ett misstag som en socialsekreterare gör i samband med en bedömning eller en utbetalning. Och sen förstås som renodlat fusk också. Du kan med enkelhet jobba i Köpenhamn, leva på socialbidrag i Malmö, bara för att nämna ett exempel på hur man kan göra. Om det här inte kontrolleras så vårdas inte skattebetalarnas pengar. Och då får heller inte Malmöborna valuta för sina skattepengar. När det gäller arbetslösheten så är ju Malmö ett Sverige i miniatyr. Och ett utmärkt exempel på att du kan inte ha en hög asylinvandring med dessutom en generös anhöriginvandring om du inte har en arbetslinje. Det är i längden ohållbart och mycket farligt. I första hand ekonomiskt, i andra hand socialt.
Malmö har ju också fått kritik för att man då betalar ut socialbidrag till personer som vistas här illegalt. Alltså personer som har fått avslag på sina asylansökan men ändå väljer att uppehålla sig här. Ni har ju varit ute och kritiserat det här. Om vi säger då att man skulle stoppa utbetalningar av långvarigt ekonomiskt bistånd till personer som vistas här illegalt, finns det inte en risk att de totalt går under myndigheternas radar då och försörjer sig genom att arbeta svart eller kriminalitet eller liknande?
Ja, när det gäller svartarbete så är det nog redan så. Och kriminalitet så, ja, med viss insikt i vilken grupp av människor det är det handlar om, så tror jag inte risken är jätteöverhängande att det är människor som går in i grov organiserad brottslighet eller något sånt där. Men det är klart att teoretiskt finns ju alltid den där risken. Men det viktigaste här är ju att vi har ett samhälle som talar med en enad röst. Det kan inte vara på det sättet att vi har en stat och ett domstolsväsende som säger åt människor att nej, ni har inte rätt att vara i Sverige utan ni får åka hem. Och så en annan del av det offentliga samhället, kommunen, säger att nej, men här får ni lite skolgång och lite socialbidrag och lite boende. Och sen har vi den tredje då med landstinget eller med Region Skåne som säger att ja, han har lite sjukvård dessutom. Alltså det blir ju en väldigt förvirrad signal som man sänder ut. Så det är inte konstigt att människor väljer att stanna kvar istället för att åka tillbaka till sitt hemland där det sannolikt finns bättre förutsättningar för en själv och för familjen. Så här gäller det ju att komma till rätta med det. Att människor som inte har rätt att vara i Sverige ska inte heller vara i Sverige. Människor som har ett utvisningsbeslut måste utvisas. Om det där fungerar så är det också en ganska självklar sak att kommuner hjälper till och ser till att människor har det värdigt fram tills en utvisning verkställs. Men nu är det ju en situation som har blivit permanent där människor lever i år eller årtionden gömda. Ofta barnfamiljer där barnen då får växa upp under ganska eländiga omständigheter och sannolikt hade haft bättre i sitt hemland.
Vi ska övergå till att prata om en annan fråga. I Sverige har vi ett utjämningssystem som omfördelar pengar mellan kommunerna. Och tanken är att man då ska skapa likvärdiga villkor mellan kommunerna. Så att om det finns kommuner som har liksom faktorer som gör att de har mycket större kostnader än andra som de inte kan påverka, att de ska få ersättning för det. Och det är ju naturligtvis att många har olika synpunkter på hur det här systemet ska utformas. Och en del kommuner menar ju då att till exempel Malmö, som länge styrts av Socialdemokraterna och inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att ha en lokal arbetslinje här och få in människor i arbete, att det är orimligt att de får så mycket pengar från andra kommuner trots att man inte genomför tillräckliga åtgärder för att få in människor i arbete. Hur ser du på den där kritiken som ibland lyfts?
Ja, kritiken är fullt relevant, men frågan är inte riktigt så enkel. Jag förstår att det är oerhört frustrerande för moderata kommunalråd i Stockholms kranskommuner som sköter sina kommuner mycket väl. Som sänker skatter, ser till att välfärden fungerar, ser till att ekonomin är i balans. Nacka är till exempel en skuldfri kommun numera. Så jag förstår att det är mycket frustrerande att behöva betala in pengar till kommuner då som inte alls sköter sig lika väl. Och som därmed inte heller har incitament att göra det. Sen är det ju så för Malmös del att när det gäller skatteavtalet med Danmark så får Malmö kommun inte några skatteintäkter när våra invånare jobbar i Köpenhamn eller på vår flygplats Kastrup. Vilket är väldigt, väldigt många människor som gör. Så det behöver vi ju ha en ersättning från staten för, såklart. Och det är en del av det där systemet. Och sen är det ju dessutom flyktingmottagandet med EBO-systemet som gör att väldigt, väldigt många människor har hamnat i Malmö. Inte i Lomma eller Vellinge eller i Täby eller Solna. Och det där är också ett sätt för till exempel Stockholms kommuner att slippa ta sin del av ansvaret. Och då har man fått betala för det istället via utjämningssystemet.
Kan du berätta lite kort vad det här EBO, den här EBO-lagen innebär?
Ja, det innebär ju helt enkelt att asylsökanden har rätt att välja ett eget boende. Och väldigt många vill komma till Malmö därför att det här finns möjligheter av alla möjliga olika slag. Men sen är det ju på det viset att väldigt många har ju då inte en fast etablering i Malmö, vilket man kanske då har påstått i etableringsprocessen, utan blir ganska snabbt ett ansvar för kommunen. Vilket är en anledning till att socialbidragskostnaden också är höga i Malmö.
Citat. Bor du i Malmö, håll dig då inomhus de närmaste månaderna. Slutcitat. Ja, det sa en gängkriminell i Malmö till en reporter på Expressen i juni år. När han då varnade att oskyldiga kan komma att drabbas i gängkrigets Malmö. Och 12 personer har ju skjutits ihjäl i Malmö det här året och 12 personer har skadats. Kan man känna sig trygg i Malmö? Och tycker du att den här bilden som målas upp i artikeln är korrekt eller är den lite väl alarmistisk?
Ja, det är väl både och. Sen är det väl att Malmöborna inte tar råd om hur man ska leva sina liv av gängkriminella. Men det är klart att det är en intressant varning. När, när det pågår ett gängkrig, när gängen skjuter vilt mot varandra, så finns ju förstås en risk att även oskyldiga malmöbor kommer emellan och drabbas. Nu har vi ju varit förskonade från det, som väl är, på det stora hela. Men risken finns ju där och är ju reell. Sen är det ju inte bara skjutningar och mord och sprängningar som är allvarligt, utan malmöborna drabbas ju av annan brottslighet också. Som inte kan prioriteras av en polis som inte har tillräckliga resurser för det. Det är högst tveksamt, tycker jag, om man som malmöbo kan hävda att staten upprätthåller våldsmonopolet på det sätt som man ska göra. Vilket är ytterst anmärkningsvärt med tanke på vilken skattebörda malmöborna och övriga svenskar har. Polisen i Malmö har alldeles för lite resurser. Framförallt så saknar man helt de befogenheter som krävs för att bekämpa en grov organiserad brottslighet. Malmöpolisen är i vissa stunder i numerärt underläge mot de gängkriminella. Och den här situationen är ju längden fullständigt ohållbar. Men ja, man kan ändå känna sig trygg i Malmö. Man behöver inte vara rädd för att komma hit. Och Malmöborna går för det mesta utan rädsla över stadens gator och torg. Men det finns en del alarmism även i trygghetsmätningar som säger till exempel att var femte kvinna avstår ifrån att göra vissa aktiviteter av rädsla för att det ska kunna hända någonting. Till exempel att man avstår från ett biobesök i centrum en fredagkväll. Och när man lever på det där sättet och låter rädslan påverka ens vardag, då lever man inte i frihet. Och då är vi farligt ute som samhälle. Vi behöver ta en ordentlig funderare på hur våldsmonopolet ska säkras. För det är väldigt allvarligt att man ens lyfter en sån fråga om våldsmonopolet så att säga håller eller inte. Så här krävs ju ordentliga satsningar. Fler poliser och bättre befogenheter. Tittar man på förra mandatperioden med Stefan Löfvens rödgröna regering, så är det egentligen bara en endast liten reform som har varit positiv i polisens brottsbekämpning. Och det är ju att man numera då häktar per automatik vid vapenbrott, vilket minskar det slentrianmässiga användandet av pistoler som gängkriminella har haft. Nu vågar man inte springa omkring beväpnad hur som helst, för man vet att då får man sitta inne ganska länge. Men vi behöver ha många, många fler reformer av det slaget. Polisen i Malmö är duktig, kämpar hårt, har väldigt bra koll i sin underrättelseverksamhet på hur gängkriminaliteten ser ut. Men har inte befogenheter eller resurser att gå in och sänka den på det sätt som är alldeles nödvändigt för Malmös vidkommande.
Du pratar ju om att, att staten inte riktigt kan upprätthålla våldsmonopolet i Malmö. Hur påverkar det här malmöbornas förtroende för den nationella rättspolitiken? Man betalar alltså in skattepengar till systemet, man känner att staten inte kan hålla sin del av samhällskontraktet. Hur är det en utbredd misstro mot systemet?
Ja, det finns ju en definitiv känsla hos många att man inte får valuta för sina skattepengar. Den känslan har ju dock inte uppkommit nu som en följd av gängkriminaliteten, utan har väl kommit lite smygande. När äldreomsorgen inte finns där i tid och när den inte upplevs som trygg. När man inte vågar liksom lämna bort sin gamla mamma och ha förtroende för att hon blir behandlad på rätt sätt. När det är kris i förskolan vart och varannat år, så man känner sig osäker på om man kommer kunna gå tillbaka till jobbet efter en föräldraledighet eller inte, så är det samma känsla. Och när man skickar sina barn till skolor som inte levererar kunskap, där det stök och bök istället för arbetsro, så är det där samma sak. Men det blir extra allvarligt just när det gäller det polisiära, när det gäller det rättsliga. Därför att som moderater åtminstone så anser vi ju att statens allra mest grundläggande funktion är ju våldsmonopolet och se till att alla medborgare kan leva i trygghet och i frihet. Det är ytterst, ytterst allvarligt att man överhuvudtaget behöver ha den här typen av diskussion. Det borde vara en självklarhet i ett civiliserat land att det här fungerar på ett tillfredsställande sätt. Och långsiktigt, och det är det du är ute efter i din fråga, Issa, långsiktigt så har det ju förödande konsekvenser för en sån sak som skattemoralen till exempel.
Ni har ju ni har ju länge drivit på med flera olika trygghetssatsningar som ni vill införa i Malmö. Vilka är de liksom viktigaste åtgärderna som ni vill göra för att höja tryggheten i både de särskilt utsatta områdena men även generellt i Malmö?
Ja, när det gäller såna här konkreta handgripliga saker så är det viktigt att satsa på sånt här som ökad belysning. Se till att bostadsområden, parker, gator och torg och leder är väl upplysta. Vi ser ju dessutom en kraftigt ökad folklig acceptans mot kameraövervakning som inte fanns för 10-15 år sedan. Då var det väldigt mycket av en integritetsdebatt varje gång det skulle sättas upp en kamera. Det där är ju helt som bortblåst. En tydlig signal om att tryggheten så att säga alltid prioriteras när man inte känner att den finns där. Sen vill vi ju allra helst ha säkerligen dubbelt så många poliser i Malmö. Som jag sa tidigare, dessutom då med gedigna befogenheter som inte finns idag. Vi skulle vilja ha rätten som kommun att införa en kommunal poliskår som avlastar den vanliga polisen, kan utföra det här viktiga trygghetsarbetet som polisen annars inte hinner med. Det är ganska tråkigt om du drabbas av ett rån eller ett inbrott eller för den delen en misshandel. Och det tar 3-4-5 år innan polisen överhuvudtaget lyfter det där ärendet därför att man har så mycket annat som man vill prioritera. Sen har vi en satsning i vår budget också som var ett viktigt vallöfte från Alliansen om att införa 100 kommunala ordningsvakter i staden. Men det där är ju inte någonting vi vill ha. Vi vill ju ha helt andra, mycket kraftfullare åtgärder. Men som kommun kan du inte anställa poliser. Du kan inte sätta upp kameror hur som helst. Du kan inte ge polisen utökade befogenheter. Utan då får man ta till det man har.
Jag tänker när det just gäller då ordningsvakter, det är precis som påpekade kanske inte just liksom ett verktyg för att råda bot på gängkriminaliteten på det sättet. Men om man ska titta på just frågan där om liksom kommunala ordningspoliser, vad skulle deras uppgift vara rent konkret? Skulle det vara vanliga liksom utbildade poliser som genomför samma sak men att skillnaden är att de är anställda av kommunen? Eller vad hade varit den praktiska skillnaden?
Jag hade gärna sett att vi införde kommunala poliser i Sverige med en kortare utbildning som vida överstiger vad en ordningsvakt blir utbildad idag men som inte motsvarar den akademiska polisutbildningen som vi har idag. En mer ingripande polis, en polis som patrullerar på så sätt bidrar till trygghet. Någon som kan ingripa snabbt i nära samarbete med vad som då skulle kallas för den statliga polisen. Men jag tror att det är viktigt att det brottsutredande arbetet koncentreras hos polisen i den organisation som vi har idag. Men när den inte räcker till så borde kommunerna ha rätt och möjlighet att ta sitt ansvar gentemot medborgarna för att upprätthålla tryggheten genom att ha polisanställd också. Det är väldigt viktigt när man lever i ett brottsutsatt samhälle att man har en nolltolerans mot brottslighet. Idag är det så att väldigt mycket brottslighet sopas under mattan eftersom polis och åklagare inte ens har tid och möjlighet att utreda. Och om lättare brottslighet sopas under mattan så tror jag att man är mer benägen som brottsling också att gå vidare till en tyngre brottslighet. Jag tror inte det finns någonting som är så avhållande för brottslingar som risken att man åker dit för sitt brott. Om det är riskfritt att begå brott så finns det ett antal människor som är beredda att begå brott. Om man bedömer att man inte kommer komma undan så att säga så har det en väldigt avtagande effekt.
I Rosengård, Seved och andra områden i Malmö som polisen betraktar som särskilt utsatta områden så sker det en rekrytering av unga till gängkriminaliteten. De kan ju vara så unga som 13, 14, 15 år. Jag tänker vid sidan av de här åtgärderna som handlar om liksom att direkt ordningsskapande och en mer polisiär närvaro. Vad kan man göra för att unga människor ska känna hopp och inte liksom hamna i kriminalitet?
Ja, detta är klassisk moderat politik som behövs. Arbetslinjen före bidrag. Kunskap i skolan. se till att alla som kommer till Sverige får lära sig svenska och komma ut på arbetsmarknaden, bli självförsörjande på egen hand, kunna komma ut på bostadsmarknaden och på så vis också försörja sin familj. När mängder av människor lever utanför samhället, i ett parallellt samhälle, så skapar det en hopplöshet. Man ser inte alla möjligheter som Sverige erbjuder, utan man ser mängder av osynliga hinder istället. Unga barn som växer upp i Sverige idag ser inte möjligheten med fri utbildning med svensk arbetsmarknad, utan man ser strukturell diskriminering, man ser rasism, man ser att ens föräldrar som har kämpat inte har fått några möjligheter i Sverige. Och det där är en väldigt farlig utveckling. Alla barn som växer upp i Sverige ska kunna ordentlig svenska, ska tillgodogöra sig kunskaper i skolan och ges möjlighet att se alla de möjligheter som vårt samhälle faktiskt erbjuder.
Du har varit mycket engagerad i arbetet mot antisemitism i Malmö. Kan du berätta lite om hur du ser på det problemet och vad ni vill göra åt det?
Ja, det är ett mycket allvarligt problem när den här typen av hat växer fram i ett samhälle. Där vi tidigare har känt att vi har kommit till rätta med det. Någorlunda väl i alla fall. Det är allvarligt därför att det handlar ju om människor som blir utsatta som tidigare har givits en fristad i Malmö och i Sverige. Och som har ju sett en positiv utveckling i staden och landet, men som plötsligt blir kraftigt sämre. Det finns ju dessutom en väldigt tråkig historik här i Malmö i det socialdemokratiska styret. Vi har haft en kommunstyrelseordförande som har skuldbelagt den egna judiska befolkningen i staden för Israels utrikespolitik och sådär på ett mycket, mycket märkligt sätt. Här handlar det om att stå upp för våra värderingar, att vara tydlig gentemot våra nya invånare och nya medborgare om att fristaden Malmö och Sverige gäller inte bara för er, utan det gäller även för alla andra, och inte minst den judiska befolkningen. Skolan har ju en jätteviktig roll, och här noterar man ofta att skolan så att säga tar ett steg tillbaka mot den rasism som skolbarn tar med sig in i klassrummet från hemifrån så att säga. Så här behöver hela samhället markera mycket tydligare. Och allra viktigast är för oss som politiska ledare att aldrig någonsin acceptera den här typen av tendenser. Om inte det politiska ledarskapet i Malmö står upp för alla människors lika värde, så kommer inte heller rektorer, lärare, fritidsledare och andra orka att göra det. Så det börjar med oss.
Torbjörn Tengammar, tack för att du medverkar i Medborgarens podcast.
Tack så jättemycket.
Tack för att du lyssnar på Medborgaren, Moderaternas medlemstidning i podcastformat. Jag som gör programmet heter Erik Blom. Du får gärna höra av dig till mig med synpunkter, frågor eller tips på gäster. Du når mig lättast på erik.blom@moderaterna.se. Ansvarig utgivare är Anders Edholm.